om nationalsport. Ja. Ha det bra nu.
Det får vi hoppas.
Hej då.
Ha det bra. Hej då.
Vill du vara med och ringa in till oss apropå orientering så är numret 020 22 10 20. Gör det gärna medan vi lyssnar på Radiosporten serverat av självaste Christian Olsson.
Sporten börjar med golfspelaren Maja Starks ord efter segern i den superstora tävlingen US Open i natt.
Lite galet. Det känns som att jag var inte så nervös som jag trodde jag skulle vara. Jag försökte bara fokusera på det jag skulle.
Berätta, du har ju skrivit svensk golfhistoria här. När kände du själv att du kunde börja njuta av stunden?
Det var nog inte förrän jag hade den lilla putten kvar på 18. Det var en svår putt som jag hade först. Den var nog runt 15 meter och så nerför. Och det kändes som att det var verkligen inte klart förrän jag hade den korta putten.
Säger golfsuccén Maja Stark till reporter Patrik Ljunggren. Från golf så till ishockey och beskedet att anfallsspelaren Mikael Lindqvist byter klubb inom SHL, Svenska Hockeyligan. Han flyttar från Färjestad till Leksand. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
Och här är Ekot. En tysk domstol har dömt att det är olagligt för tyska myndigheter att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna. Domstolen har beslutat att en person som söker asyl i Tyskland åtminstone måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland först. Ett förfarande som avgör vilket land som är ansvarig för personens asylansökan. I Helsingborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter en misstänkt arbetsplatsolycka. Det var i samband med ett saneringsarbete som personerna reagerat på något de andats in. En anmälan om misstänkt miljöbrott har upprättats, det skriver polisen på sin hemsida. Och på Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen har utsläppet av askmoln upphört enligt AP. Ett enormt rökmoln syndes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var aldrig någon fara för allmänheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Rasmus Persson.
Det stämmer på pricken. Kvällspasset är tillbaks denna måndagkväll. Och med kartans och kompassnålens hjälp så har vi ju letat oss ut i skogen. Frågan vi ställt oss, det är, vad är det mest oväntade du upplevt när du orienterat? Svar har inkommit bland annat från Anders som berättade om hur han dök upp lite tidigt till skolorienteringen och lyckades hitta två kontroller före alla andra och därmed vann hela skoltävlingen. Ann-Kristin berättade också om hur hon på en skolorientering ritade fel när hon skulle kopiera mallen och därför gick vilse helt enkelt på kontroll 3. Men vi vill väldigt gärna ha fler exempel. Så fortsätt skicka in om ni vill det. Textform så funkar ju sms till exempel till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag för sin text. Facebook är en annan möjlig väg. Kanske enklast egentligen. Där pågår ju också vår undersökning om huruvida man kan kalla orientering för vår enda sanna nationalsport här i Sverige. Där har en del andra kommentarer också kommit in, den här från Gunnar. Intressant perspektiv. Nu när jag tänker tillbaks på min ungdom så vill jag gärna framhålla orientering som en väldigt trevlig sport med många inslag, ben, tanke och lite till. Så hörde jag i ett inspel i programmet om skolorienteringen. För oss som höll på med orientering så var det klart pressande. Det blev ju ett tydligt utslag på pinsamhetsbarometern när man blev slagen av skolkamrater som inte tävlade i sporten. Nåväl, nu är det glömt, hälsa Gunnar. Pelle Zäta är med också i kommentarerna och skriver: var med om orientering i skolan och det är den enda gången. Mina kompisar fick hämta en lärare som försökte få upp mig, men tyvärr fick han inte tag i mig där jag låg i träsket och bara sjönk allt mer. Det blev att en bonde fick komma till undsättning med sin traktor mitt inne i skogen. På tal om pinsamhetsbarometern, det är inget man vill på skolorienteringen, att allt ska avbrytas och en bonde med traktor ska tillkallas för att man ska ta sig upp ur träsket. Ja, jättebra exempel, fortsätt dela med er av sådana, men allra helst faktiskt genom att ringa in till nummer 020 22 10 20. Bra, det kommer han igång. Han får med att, det var härligt, David. Jag väntar på att han... Där! kan jag säga numret en gång till. 020-22-10-20. Het han är på gröten, David Bowie, alltså. Herregud. Ja, ja, men du ska få köra lite i fred nu, David. Varsågod. Let's Dance, David Bowie, det här kvällspasset. Och jag säger hej, Katrin.
Ja, hejsan.
Hur står det till med dig denna måndag kväll?
Ja, det är bara bra. Jag går in och köper mig en isglass sen. Jag blir så himla sugen på isglass.
Oh,
det känns som sommar
Gud.
Idag.
Ja, vad skönt att höra att det är sommar någonstans i Sverige. Var någonstans då?
Jag bor i Askersund.
I Askersund?
Ja, jag har bott i 20 år nu, kommer jag på.
Okej. Okay.
Det är trist,
ja. Ja, men det passar ju att fira med en isglass.
Ja, men det blir jättegott.
Du, nu ska vi inte prata om isglass, även om det är väldigt gott. Orientering, vad kom du att tänka på?
Ja, alltså det var en väldigt tokig historia. Vi gick i fjärde klass.
Ja.
Och vi skulle ha orientering då. Och jag och min bästa kompis Irene, vi tyckte det här var tråkigt. Alltså vi ville verkligen inte överhuvudtaget. Men vi gick ut som man skulle med våra kartor där. Men sen så säger då Irene, du är sugen på fika. Så det började så här, hennes mormor Och det är i den här skogen där vi orienterade.
Oj.
Det tittar hon ju, va? Så vi begav oss dit och satt där i godan och mormor hade precis bakat bullar så vi fick äta hur mycket vi ville och taft och grejer. Vi hade hur bra som helst. Men så vi tänkte väl inte på liksom att vi gick eller att vi kanske på något sätt skulle försöka smyga oss tillbaka liksom då, va? Men plötsligt så ganska många timmar senare så knackade på dörren och då har de ju haft fullständigt skallgång.
De har samlat upp skallgångskedjan.
Ja, men alltså de har samlat upp hela det lilla samhället vi bodde i där. Och alla föräldrar och det var... Och då var det ju faktiskt till och med en polis som stod och knackade på. För då hade någon till sist kommit på, men har inte hon, Irene, en mormor någonstans? Så då kom de dit och hittade oss och vi... Ja, jag tror aldrig varken förr eller senare får bli mer utskälld.
Men vem kan klandra dig? Hur gamla var ni, sa nu du och Irene?
Fyra. Ja, nio.
Ja. Nej, men vem kan klandra två nioåringar med liksom bullar för ögonen? Det är väl naturligtvis så. Okej, du måste välja. Gör skolorienteringen eller ta en liten genväg till mormors hus med nybakta bullar. Alltså det.
Det är enkelt. Det är enkelt.
Enkel matematik.
Jag har faktiskt aldrig orienterat efter den gången.
Alltså det är så. Det var första och sista gången.
Ja, jag har skolkat varje gång jag har fått ont i halsen eller något sånt.
Men skulle du ändå kunna sträcka dig så långt som att kalla orientering för vår nationalsport utifrån det faktum att det tycks göra så starka intryck på oss alla?
Ja, av den anledningen kan man ju faktiskt säga det.
Ja.
Annars var ju min favoritsport basket, för jag var ju längst i klassen till och med nian eller något.
Och var
bäst i klassen på basket. Alltså för mig det, men den är ju lite, inte så svensk om man säger så, känns det som.
Just det.
Kanske lite mer amerikanskt så. Men orientering alltså, för att det blev ju väldigt festligt sen när de väl hittade oss. De var väldigt glada i alla fall, även om de var arga.
Jag ställer mig helt och hållet på förövarnas sida här i den stora bullstöten. Ja. Fantastisk historia. Tusen tack för den, Katrin.
Ja. Tack så mycket.
Och härligt att fikaintresse tycks ha bestått också under alla dessa år.
Ja.
Men nu har vi bytt bullarna mot isglass.
Just idag i alla fall.
Ja. Ja, men fantastiskt. Sköt om dig. Hoppas du slipper all orientering så vidare du inte vill orientera mer i framtiden.
Jag kan vara med som funktionär och bjuda på bullar vid målgången.
Här har vi ju den perfekta lösningen.
Jag menar det.
Vi syns i skogen, Katrin.
Hej då.
Ja, hörni, det är verkligen tydligt för oss här på Kvällspasset att ni är många. Ni är väldigt många som har erfarenheter av det oväntade slaget när det kommer till aktiviteten, orientering. Och känner du att du tillhör denna skara, passa då på att slå en liten signal till 020 22 10 20. Oavsett om det som hände dig var dråpligt, dramatiskt eller på något annat sätt då oväntat, minnesvärt, så vill vi höra om det. Numret är 020 22 10 20. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly.
I'm not afraid to die.
Madonna, Hang Up. Det här är Kvällspasset i P4. Det handlar om orientering ur en rad olika perspektiv. Ett av de perspektiven är att vi tvärsäkert har hävdat på vår Facebook-sida att vi har att göra med Sveriges nationalsport. Punkt slut har vi sagt. Det är inte alla som håller med oss, men ganska många gör det faktiskt. Inte minst de 20 000 som deltar i O-ringen. Frågan är om vi också får medhåll av Torbjörn Andersson, idrottshistoriker vid Malmö universitet. Hej Torbjörn!
Hejsan, hejsan!
Jag vet ju att du faktiskt har grävt i lite det här begreppet med just nationalsport. Hur skulle du beskriva det? Vad är en nationalsport?
Ja, man kan nog beskriva det på många sätt, men jag skulle säga att dels bör det väl ha en långvarig historia av betydelse så att säga.
Check.
Med långvarig menar jag åtminstone 50 år eller sånt där. Och sen många utövare, måste inte vara supermånga men ändå många, och sen det viktigaste skulle jag säga en enorm kulturell betydelse, i princip att man kan gå in på vilket jobb som helst och säga vad tyckte du om matchen igår, och alla fattar vad man pratar om för match. Alltså att det är någonting som
får,
och där följer orienteringen som
fast obs. Man kan ju gå in på vilket jobb och säga, hur var det på er skolorientering?
Ja, men det är ju knappast hela nationen ska ju omfattas av det här. Mer eller mindre så att säga. Så jag skulle säga orienteringen, alltså en intressant kandidat som uppfyller ett sånt där kriterie, att det blir oftast kan bli nationalsport om man har uppfunnit sporten själv i sitt land, för då säger det oftast någonting om landet, och vi har faktiskt uppfunnit orienteringen, och det har ju någonting med vår känsla för naturen att göra. Det är ju därför det finns i skolan och så att det är ju, den har en betydelse så, men ändå inte som sport, utan det är nog mer så att det är någon, den har mer till allmänna friluftslivet där, utan
men kan du, för det är ju, det är rätt fantastiskt att det är en svensk uppfinning, orientering. Kan du ge ett litet alltså en liten bakgrund till hur det gick till?
Jag har ingen större koll, men den är militär från början och kommer där 1800-talets andra hälft ungefär. Så det är ju, på något sätt är det ju mer någon sorts nyttogrej för militären, och sen kommer det så småningom in i skolan att man tycker helt enkelt, ungefär som att simma, att det är viktigt liksom att, som Sverige ser ut, att kunna liksom hitta i naturen. Så därför är den ju med liksom i skolan. Men sen tävlingsmässigt kommer den ju ganska sent, så där, kanske ungefär mellankrigstiden den får betydelse. Så där, men den har ju aldrig haft den platsen att folk kan säga vem som är svensk mästare i orientering, eller ens världsmästare i bästa fall kan man väl säga det, om det är en svensk. Men så jag skulle säga nationalsporterna, vi har ovanligt många. Jag skulle säga vi har tre. Vi har fotboll, ishockey och längdskidåkning.
Det är de svenska tre, nationalsporterna enligt dig?
Ja, jag skulle säga det. Ganska orubbat alltså. Sen men kan vi ha orientering som en rookie och möjligen golf, men de är...
Golf också,
där, liksom.
Kastar vi in i tomblan här. Men
ja,
vad säger du?
Möjligen i framtiden.
Innebandy är ju många som lyfter fram också.
Ja, men hur många kan säga vem som är svensk mästare i det? Hur många liksom följer det på plats? Det är väldigt få, men väldigt många spelar det ju.
Alltså målet är inte allt, alltså vägen allt. Målet är ingenting brukar man ju säga. Det spelar väl inte så stor roll vem som vinner hela tiden. Det viktigaste är att vara ute i skog och mark och känna engagemanget i en folkrörelse vi pratar om här. Säg vilken sport som kan locka 20 000 ut i skogen som orientering.
Nej, men det håller jag med om så att säga. Nationalsporterna är sällan de mest sympatiska sporterna. Det är något helt annat. Ofta är de ju kanske lite hårdare än genomsnittet sådär, och de bör också ha, ska jag säga, lite mer slagsida och liksom, vad ska jag säga, de folkliga klasserna. Orientering är väldigt, man brukar säga, det är väl den mest sådär utbildade sporten bland utövarna, och det är inte riktigt bra om man vill bli nationalsport. Det ska vara lite mer det här, lite ruffigare sporter ofta som blir de väldigt, väldigt populära.
Lite mer enkelspårigt kanske.
Ja, det kan man säga. Så det är som sagt inte nödvändigtvis de trevligaste sporterna som är, utan
ja, det är ganska tunga argument du för fram, det måste jag ändå tillstå. Jag är väldigt glad att du var med och deltog här, Torbjörn. Kanske är det inte nationalsport ändå, men en sport med stor betydelse och ett stort engagemang i den svenska folksjälen, det får man väl ändå säga att vi har att göra med.
Det får man absolut säga, tveklöst.
Gott så. Hoppas att du får en underbar kväll, Torbjörn, och tack för att du var med.
Ja, tack, tack. Hej.
Hej. Ja, ni är många som fortsätter höra av er. Här har vi ju också från Pernilla. Jo, men det var skolorientering när jag gick i nian. Alla samlades och gav sig iväg med kartor. Men ingen lyckades hitta första kontrollen. Det var hundratals ungdomar i skogen som irrade runt. Efter 2, kanske 3 timmar uppdagades att ansvarig lärare hade glömt att sätta ut kontrollerna. Ja, så det var bara att pallra sig hemåt igen. Ingen orientering. Vilken känsla, hundratals barn. Alla springer hejvilt. Var är kontrollen? Nej, det fanns ingen kontroll.
Kanske jag aldrig någonsin kan få svar varför jag blev ensam kvar. Som att livet gav sig av och sen kom aldrig mer tillbaks. Tiden brinner mot min kind. Alla saker som jag minns flyter sakta bort ifrån där jag står. Men när jag vaknar i en sommardröm och jag känner vinden släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag. Då ser jag solens alla änglar färga himlen för din skull. Och jag trodde att det regnade dina tårar ut av guld. Och jag ville bara skrika allt det där jag aldrig sa. Så jag faller ner på marken och ger mig själv till dig. Ge varje del av mig till dig. Kanske jag inte längre kan se klart hjärtas andetag blir allt tyngre och jag känner att jag måste ge mig av. Vintern håller hårt min hand, natten klipper mina band. Känner kylan sätter stopp där jag går. Men när jag vaknar i min sommardröm och jag känner vintern släpper sitt tag, ljuset
solens alla änglar, Victor Norén här i kvällspasset. Nu säger jag hej till Oscar.
Hej!
Hej! Vad är Sveriges nationalsport med handen på hjärtat, Oscar?
Fotboll såklart.
Ja, okej. Okej då. Men du hade en orienteringshistoria ändå att dela med dig av.
Jo, men absolut. Det här var när jag gick i femman.
Mm.
Så jag var ungefär 12 år. Klassen skulle ha orientering som man har.
Jajamän.
Så då körde man alltså 2-2 klassen. Så då var ju liksom jag och min kompis ute, vi tog stationen, S-stationen. Och sen till slut var vi ju här på näst sista stationen.
Mm.
Och då, 15 meter ifrån den, så bara började vi höra surrande runt omkring oss.
Oj.
Och vi undrade så här, vad är det där? Och sen bara helt plötsligt började det sticka överallt på kroppen.
Nej.
Och vi får ju panik och vi börjar springa och sticks överallt. Då är det liksom jordgetingar överallt.
Åh herregud, det är alltså tecknad film vi talar om här.
Exakt, det var ju så att man såg svärmen runt
men
omkring sig.
Gud, vilken mardröm.
Ja, och vi blev ju helt chockade. Vi började ju gråta till och med.
Ja.
Så då sprang vi hela vägen bort till idrottsläraren. Sa till henne och så sprang vi upp till skolsystem.
Ja.
Men det som var ju roligt var att när vi väl var där uppe vid skolsystem så kom det in två personer om igen in.
Ja, för att alla sprang över samma jordgetingbord.
Exakt.
Åh gud. Ja, det är ju verkligen en viktig lärdom för den som arrangerade denna skolorientering. Se till att inte placera en kontroll rakt över ett jordgetingbo helt enkelt.
Exakt. Det var ju så att min kompis hela öra svullnade upp och det var ju faktiskt en tjej som trillade direkt på jordgetingsbot.
Fy, alltså det kan ju faktiskt vara farligt. En del är ju väldigt allergiska mot getingstick också.
Ja, verkligen. Hela hennes rumpa blev ju helt stucken när han låg där. Så det var ju,
förlåt,
det var ju
att
hemskt.
Jag skrattar. Ja, det är verkligen hemskt. Verkligen hemskt. Men också, det måste nästan vara ett absurt att uppleva denna totala pandemi av jordgetingstick då på hela skolan den här dagen.
Jo, det var ju det. Det var ju att man nästan skrattade när det kom in två nya där.
Ja, jag förstår det. Men du, Oskar, det här tyckte jag var lite intressant också utifrån... Vi har pratat om skolorientering nästan hela programmet och jag hör på din röst att du är väl inte jättegammal ändå. Hur länge sedan var det den här 12 år... års upplevelse.
Jag är faktiskt 17 år, så det var...
Du är 17? Mm.
Det var ju 5 år sedan.
Ja, men för vi har ju bland annat beskrivit skolorienteringen som en rackarspelens marknad. En plats där ganska många i skolan hittade på smarta sätt att fuska. Det kunde handla dels om att sabotera, flytta kontrollerna. Det kunde handla om att skicka ut någon snabb löpare som man sen kopierade kortet på med hjälp av hårnålar. Eller det kunde också vara att man tog rygg på folk eller gick ut i förväg. Är det fortfarande så här på de svenska skolorna?
Verkligen, verkligen kan jag säga.
Oj, oj, oj. Berätta, vad är de moderna så att säga, trenderna?
Det finns ju massor, men framförallt är att man samlas i grupper och försöker ta kontrollerna tillsammans och liksom samarbeta. Och så ropar man om man hittar den, så springer man ju snabbt tillsammans.
Just det, man ska ha ett bra gäng helt enkelt. Skicka ut några som hittar några snabbt kontroller och sen så samlas man. Och, intressant. Intressant måste jag säga.
Men också så finns det ju, nu med telefonerna, så om man är lite stadsområde går ju lätt att ta upp liksom GPSen och på så sätt hjälpa sig lite på var man ligger.
Alltså nu står jag med öppen, alltså hakan, just dropped. Det är helt sjukt att jag inte ens har tänkt på det. Det är klart, det måste ju varit en total game changer för skolorienteringen.
Ja. Absolut. Så det har man faktiskt testat.
Ja, men det är väl preskriberat nu då.
Ja.
Otroligt. Vad kul att snacka med dig, Oskar. Men det låter inte som att du liksom orienterar särskilt ofta nu för tiden.
Nej, det är väl någon gång ibland i skolan.
Ja, men då så. Då får jag önska lycka till nästa gång det händer. Och tack för att du var med.
Tack.
Hej då!
Hej.
Slår. Nu är det dags. Albert Kimber försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra.
hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, är vad på värma gär. Svett i lackar.
Ja, inte bara bada bastu utan lite orientering också, tycker vi, Kai. En som har erfarenhet av det slaget är Arvid. Hej Arvid!
Nej, men god kväll, god kväll.
God kväll, god kväll. Hur står det till med dig?
Jo, men det står till bara bra. Precis hemkommen från jobbet och ja, men ska väl snart tugga in med lite binda. Så kvällen rullar på, det kan man gott säga.
Ja, härligt, härligt. Men du, ja, vad hade du för erfarenheter av orientering egentligen?
Jo, men jag tyckte det var ett intressant ämne, och när det kom på tal så kom jag tänka på någonting som jag och min pappa alltid brukade göra som heter Hitta ut, som är ett projekt som finns över hela Sverige som drivs av Orienteringsförbundet. Och det går ut på att man ska hitta så kallade checkpoints ute i skogen eller i stadsmiljön. Och sen registrerar man dem online och så är man med som i en topplista, kan man säga, per kommun typ.
Jag fattar.
Så det tände jag och min pappa till på. Så vi har väl hållit på med det här i säkert 7-8 år eller någonting sånt. Och jag har ändå hunnit blivit 21 nu. Så förra året var det sista gången vi gjorde det. För nu, sen har jag flyttat hemifrån och lite svåra. Men då kommer jag att tänka på en speciell gång när jag var ute och orienterade med den här hitta ut kontrollerna för typ, ja, men det kanske var 3-4 år sedan.
Ja.
Grejen med de här kanske är att man ska ta, ja, men säg 5-6 stycken åt gången kanske, eller så, lite så här motionsorientering. Men som den tävlingsmänniskan jag ändå är, så kom jag på den geniala idén att jag skulle ta alla kontroller som fanns på samma gång. Så vi, ja, men jag tror det var en fredag eftermiddag kanske i mitten på maj typ, så stack jag och farsan ut då, och till fots och cykel och allting som inte hade motor använde vi oss av. Och liksom, ja, jag kommer från Mora då, så vi liksom cyklade och sprang runt i hela Mora och tog cykeln bort till en annan liten ort som heter Orsa, orienterade där med. Så vi hade betat av kanske då 60-70 kontroller innan klockan var typ.
Vad är det med er ifrån Mora? Alltså, det är så segt virke er så att det liknar ingenting.
Nej, men vi, du vet, det var Gustav Vasa som lärde oss en gång i tiden.
Det måste vara något sånt.
Ja, men eller hur? Så, ja, vi var säkert ute i 6-7 timmar den där fredagen och ja, folk tyckte väl att jag var galen, och det är jag väl också, men det var skitkul.
Skulle du säga att det här är något som du vill rekommendera folk som letar efter? Alltså just det här, att vara en son, att ha en pappa och hitta en relation med den, det kan ibland vara svårt. Alltså det kan ofta bli att det blir samma. Ja, vi kollar på fotboll, eller ja, vi går ut och tar en öl, eller vad man nu gör. Men skulle du säga att det här är ett bra alternativ?
Ja, men absolut. Och kanske framförallt så man liksom, man har inte så mycket distraktioner där i skogen, så man hinner ju gå igenom både det ena och det andra som man kanske funderar över eller som behöver tas upp med farsan liksom. Så det, det bygger både relation och orienteringskunskaper, det här med att orientera med sin pappa, absolut.
Jag tycker det är underbart. Så, ett underbart tips så här på måndagskvällen. Funderar du på vad du ska göra med farsgubben? Dra med han ut på en orienteringsrunda.
Ja, men det kan han väl gott tåla, tycker jag.
Tack för att du var med, Arvid. Du ska få tugga lite middag här nu. Och så, tack för att du var med.
Ja, men tack själv. Ha det bra, Rasmus.
Du är med. Hej då.
Oj, oj.
Seger tror jag vi har med oss också. Är det så?
Det är det. Sitter ute på terrassen här och njuter av kvällsvinden.
Gud, Seger. Var ligger denna terrass?
Den ligger ute på Bullande i Värmdö.
Ute på Värmdö sitter han. Är det lite sol fortfarande som kittlar lite där?
Ja, lite kvällstol här.
Nej, det låter gott, CG. Underbart. Men vad var det, apropå orientering, du kommer tänka på?
Det var när jag var sista åren i klassen, tror jag. Det var. Jag kommer inte säkert att jag har hållit på så länge nu, så att det börjar bli snart 50 års, mer än 50-årsjubileum. Konstnärsjubileum. Men då var jag med i finska mästerskapen i nattorientering någonstans i södra mellersta Finland. Mm. Och efter en lite halvstruligt lopp på natten där, så kom jag in på en lång målsnitsel från sista kontrollen in mot mål, och det gick mellan Stengärden, sen en gammal egoväg mellan Stengärden på båda sidor. Ja. Och så började jag fundera på vad fasen, vem springer med kokälla på nattmästerskap? Vem är så tokig som hängt på sig en kokälla? Men jag var groggig och trött, så jag orkar inte riktigt tänka på det. Det där ljudet närmar sig, jag tänkte jag ska åtminstone hålla undan och börja spurta som fasen. sista några hundra meter. Och det kom närmare och närmare, och just när jag kom i mål så då blev det stort ståhej. Målfållarna och funktionärerna hoppade upp och var förvirrade. Och när jag stannade upp och tittade sidan, så stod jag bredvid en ung tjur, en liten...
Nej, inte sant! Du blev jagad på upploppsrakan av en tjur.
Ja, som jag inte förstod det innan jag kom i mål. Det var faktiskt en tjur. Det var inte bara...
Det är klart att man, alltså även om man hör en koskälla i det läget, man tror ju inte att det är en tjur som jagar en i nattorienteringen. Det är klart att man tror att det är en motståndare, men också vilken speciell strategi det hade varit att ta med en koskälla ut i loppet.
Jo, ja. Det finns ju många tokiga.
Ja, det finns
som man sett, alltså, hitta på roliga saker, men det där var lite överraskande, och jag... Mm. Läste sen på resultatet av den, när man tittar på den, så stod det längst ner i listan på min klass. Vi fick ingen tid åt tjuren.
Det är bra. Ibland går det snabbt med sådana där ljud. Jag kommer ihåg för några somrar sedan, så låg jag ute på en badplats här i Göteborg. Och så hör jag så här, koko, koko. Koko i fjärran. Så vänder jag mig till min flickvän och säger, men du, vem har tagit med ett gökur ut hit? Är inte det konstigt? Nej, det var göken. Ja, då känner man sig inte så smart heller. Inte så många hjärnceller. Men så kan det vara. Du, Torbjörn. Eller vad säger jag? CG. Ja. Vi hade ju en Torbjörn här som hävdade att orientering är på inga sätt och vis någon nationalsport i Sverige. Men vad säger du? Du är det sista samtalet, så du får avgöra frågan. Har vi att göra med en nationalsport eller inte?
Nationalsport vet jag inte, men jag kommer från Finland från början och kommer på senare år flytta över hit och fortsätta som orienterare här så mycket jag kan. Så att jag träffar mycket folk och upplever att det är väldigt utbrett, trots att det är ingen massport på det sättet, men det är ju...
Nu tycker jag att du liksom svävar på svaret här, alltså. Det är ungefär som att du inte riktigt vågar säga.
Nu ska jag åka över till Finland med cirka 30 000 andra orienterare där som springer den så kallade Jukola-stafetten. Mm. Sjumanna-stafett om ett par veckor. Mm. Som går på natten också, sjuman, och sen på dagen är det damstafett på lördagen.
Ja, men är det nationalsport eller inte? Det är det vi undrar.
Det är en... Jo, det är en nationalsport.
jag tycker vi tar en fanfar för orientering. Vår nya, eller vår sen länge konstaterade enda nationalsport i Sverige, punkt slut. Orientering. Får vi det, Janne Anderssonen? Jajamän, där har vi den, va? Tusen tack, Seger. Lycka till på nattorienteringen och njut av de sista strålarna sol på Värmdö.
Det gör jag.
Sköta med dig. Hej då.
Samma. Hej.
Eva Olausson, hör av. Det verkar farligt med nattorientering. Hon skriver så här. Hej, jag sprang natt-DM för damer 1920. När man springer på natten har man en pannlampa och batteri på ryggen. Det är speciellt så tillvida att man bara ser framåt och inget åt sidan. Det hela tog plats i skogen utanför Sölvesborg i slutet av 70-talet. Jag var sist startande i min klass och när jag kom längst bort på banan slocknade min lampa. Så jag kunde inte fullfölja tävlingen. Jag lyckades ta mig till en väg och kunde på så sätt komma fram till målet. Men det var läskigt att inte se, hälsar Eva Olausson. Det förstår jag, Eva. Din kommentar blev sist ut här i kvällspasset och självklart så vill jag inte missa möjligheten nu att tacka alla ni som på ett eller annat sätt bidrog till att skapa denna lilla orienteringsutflykt. Det gäller såklart inte minst alla ni som lyssnade. Tusen tack ska ni ha. Vi är tillbaks imorgon igen. Men kvällen har ju bara börjat här i P4. Det ska bli nyheter naturligtvis. Det ska bli klartext. Det ska bli sport extra från Radiosporten. Det ska bli musikmix. Karlavagnen naturligtvis. Men allra först så ska det faktiskt bli något för de allra yngsta. Det handlar om första delen av Radioapans kalas. Så jag säger väl varsågod, Radioapan.
Och nu, sagor i barnradion.
Här kommer Radioapan. Följ med på en tur i sagoskogen. Ett hemligt apigt äventyr.
Radioapans kalas, del 1.
Hej alloj alla coola kalaskrabbor. Det här är Radioapan. Idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen 1, 2, 3, 4 dagar kvar till min födelsedag. Då blir det banankalas.
Ba, 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 na, 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 ka, 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 la, 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 banankalas.
Fast vänta, nu kommer jag på en grej. Tänk om jag skulle prova ett nytt sorts kalas. Något vi inte gjort förut. Något som kan bli det apigaste kalaset någonsin. Vad säger du, Bubbel, min busiga lilla guldfisk? Klart det blir banantårta på kalaset. Men vi kanske kan göra andra saker också. Vad skulle du vilja ha för sorts kalas? Ett undervattenskalas. Apigt. Då kan jag dyka direkt. Och så kan du sjunga undervattensånger. Så det bubblar. Fast det blir nog väldigt svårt att äta banantårta i dyka direkt. Vi måste komma på den bästa kalasidén. Jag frågar Emmot. Han är påhittig. Vi ses sen, Bubbel.
Ba, 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 na, 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 ka, 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 la, 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 banankalas.
Hej, hallå, Emmot.
Hej, Radioapan.
Vad bra att jag hittade dig. Jag behöver nämligen hjälp med mitt kalas.
Men du ska väl ha ett
banankalas. Ba, 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 na, 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 ka, 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 la, 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 banankalas.
Som vanligt. Jag har suttit här vid floden och övat på sången hela dagen.
Apigt, fast jag tänkte att jag kunde prova något annat kalas. Har du något roligt förslag?
Ett annat kalas? Ja, 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 ja! Du kan ha ett frisyrkalas.
Apigt. Vad är ett frisyrkalas för något?
Ett kalas där vi testar frisyrer såklart. Åh, så tjusigt det skulle vara. Så där, då var det klart. Nu har jag lockat hela pälsen på dig, radioapan, och färgat ett tjusigt gul, precis som du ville.
Titta, jag ser ut som en lurvig banan. Ett frisyrkalas är en hemligt bra idé, Mott. Men det kanske vi kan ha när du förlorar.
Ja, såklart.
Vi behöver fler kalasidéer. Kom så frågar vi Tassa.
Okej.
Jag heter Tassa Pass Pass Pass. Mitt namn är Tassa Pass Pass Pass. Jag kan en massa, 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 massa om hur man passar pass pass pass.
Hej, alloj Tassa.
Hej, hej.
Mjausan, svejsan, radioapan och Emmot. Värst vad ni har brått. Har det hänt något?
Nej, fast det ska hända något. Om 4 dagar. På min födelsedag.
Mjau, visst. Då blir det...
banankalas. Ba, ba, ba. Na, na.
Nej, inget banankalas. Jag vill prova något nytt.
Ett nytt slags kalas?
Precis.
Aha, ni behöver en idé. Vänta så ska ni få se.
Vad gör hon?
Hon ställer fram sina trummor. Apigt.
Radioapan, du ska såklart ha ett trumkalas. Med bom bom, dunk dunk och massor av bas.
Wow!
Vilket hemligt coolt trumsolo, Tassa. Fast det är inte heller riktigt rätt.
Det finns ju en massa sätt att fira födelsedag. Har inte du några idéer, radioapan?
Jo, vi skulle kunna ha ett liankalas. Tjoho! Eller ett djungelkalas där alla klär ut sig till mig.
Hej, halloj, i sagostogen.
Eller ett gympakalas. Så här.
Böj dig framåt, ta tag i dina tår. Sträck dig mot taket så högt det bara går. Gå på tå, hitta din balans. 1, 2, 3, 4, 5. Precis som en schimpans.
Gympa!
Ett gympakalas låter vettigt. Men också en aning svettigt.
Vi kan ha ett tjusigt tekalas. Med fint porslin.
Miau. Lite mer te om jag får be. Eller kanske ett detektivkalas. Där alla får leta ledtrådar med förstoringsglas.
Det finns så hemligt många apiga idéer. Hur ska jag kunna välja? Nu vet jag! Nu vet jag vad jag ska ha för sorts kalas. Samla alla i hela sagoskogen så ska jag berätta.
Okej.
Så spännande!
Vad spännande.
Vad
hände
nu?
Jag gick in. Hej alloj allihopa! Apigt att ni kunde komma så snabbt.
Hoha! Heja radioapan!
Han lever! Hurra!
Tack Allan. Fast jag fyller ju inte år förrän om 4 dagar.
Det har jag noterat i min kalender. Då blir det banankalas.
Fast det blir inget banankalas den här gången.
Vad blir det då?
Det är just det jag funderar på hela dagen.
Jag vet radioapan. Du kan ha ett skrotkalas.
Får jag lov att föreslå ett skolkalas? Jag kan vara lärare. A, P, A.
Det är precis det här jag menar. Det finns så hemligt många apiga idéer. Så vi gör alltihop.
Vad blir det då?
Jag menar att alla kan vara med och ordna kalaset tillsammans och hitta på mat och lekar och dekorera. Så blir det lite av vad alla gillar. Ett stort, apigt sagoskogskalas. Om ni vill förstås. Mm.
Klart vi vill. Gott skrot.
Så roligt med alla. Och jag kan baka smaskigt kalasgott.
Och jag kan hänga upp såna här, vad heter det, girlanger. Det är kalasfint.
Apigt. Det kommer att bli ett hemligt, superapigt, megacoolt dunderkalas. Alldeles lagom. Fast tvärtom.
Hur då?
Så här.
Man brukar säga att lagom är bäst. Så är det inte när jag har fest. Jag bjuder grannar och vänner. Träd och djur jag inte känner. För jag vill ha varenda kotte som gäst. Någon tårtor över. Så äter jag upp dem imorgon som rest.
Lagom,
lagom, lagom.
Nej, inget för mig alltså.
Nej, nu får jag räcka för nu. För nu ska jag hem och hitta på en ny kalaslåt. Den ska gå så här. Eller så här. Vi får se. Vi ses imorgon. Då kan vi hitta på lekar till kalaset.
Ja!
Hej då så länge.
Hej då!
Mjau!
Hejsan svensan!
Och hej då alla apiga lyssnare. Vi hörs snart igen.
Det här var Sagor i Barnradion.
Hej, du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Idag har Ryssland och Ukraina träffats för att prata om hur kriget kan avslutas. Vår reporter berättar mer.
Personer från de båda länderna har träffats i Turkiet. Det är andra gången som ett sånt här möte hålls sedan kriget startade 2022. I helgen har attacker gjorts från både Ryssland och Ukraina. Ukraina har attackerat flygfält långt inne i Ryssland. Många ryska militärflygplan förstördes. Ryssland har i sin tur attackerat flera områden i Ukraina med drönare. 9 personer har dött efter det, berättar ukrainska medier. Ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky berättade efter mötet att länderna pratat om att de ska byta krigsfångar med varandra. Bland annat vill Ukraina att Ryssland lämnar tillbaka barn som de tagit till fånga.
Klartextreporter var Malin Haag. Vulkanen Etna på Sicilien i Italien hade ett utbrott idag. Ett jättestort moln av rök syntes flera kilometer ovanför vulkanen. En av vulkanens kratrar kollapsade. Men det var inte någon fara för allmänheten. Utsläppet av aska slutade under eftermiddagen. Det här berättar italienska medier. Regeringens nya utredning tycker att Sverige ska stoppa adoptioner av barn från andra länder. Utredaren Anna Singer säger att många adoptioner gjorts på fel sätt tidigare.
Det finns bekräftade fall av handel med barn under varje årtionde från 1970 till 2000-talen, främst i privata och enskilda adoptioner.
Utredningen har kommit fram till att många barn har adopterats på ett olagligt sätt. Det kan vara så att barn stulits från sina riktiga föräldrar för att adopteras till föräldrar i Sverige.
Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna.
I utredningen står det också att Sveriges regering borde be om ursäkt till personer som har adopterats på fel sätt. Det här kan socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall inte lova just nu.
Det är för tidigt att säga idag när man precis har tagit emot en utredning. Men som sagt, jag utesluter inte det alls.
Det var Pet Morgon som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Malin Haag. Det har varit cykelläger i Uppsala i helgen. Barn och unga med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har tränat cykling. En av dem är Oliver.
Det var första gången.
Det går ju jättebra det här.
Ja, och här, var det, och här är det ingen tävling.
Nej, det här är verkligen ingen tävling.
Cykellägret heter Jag kan cykla. Och en av ledarna är Louise Lidfors.
Just den här målgruppen av barn blir lite bortglömd att det inte är en självklarhet för dem att cykla.
Louise berättar att det kan vara en stor utmaning för många barn och unga att lära sig cykla.
De behöver vara lite äldre för att lära sig. Och då finns det inte alltid material eller utrustning för dem att köpa i vanlig butik. Och sen också kan det ju ta lite längre tid.
Martina Grandin är med i Svenska Down-föreningen och mamma till Tage. Han är också här och lär sig cykla.
Att kunna ta sin cykel till skolan, att kunna åka på en cykelutflykt, det är de sakerna som vi ser framför oss. Och vi tror på hans förmåga, vi tror att han kan om han får rätt stöttning. Om man bryter ner det i små steg och tar det liksom en liten bit i taget, så kan han också.
Sätter vi fötterna på de här?
Sander Edmark, vad ska du göra här idag?
Lära dig cykla.
Lära dig cykla? Du var här igår också?
Ja.
Vi har lilla syster med här också, Ester.
Hej.
Hej.
Min storebror Sander, han går här och cyklar. Ja. Och han tycker att det är väldigt kul. Jag tycker att det är roligt att sitta på och cykla lite med honom.
Bror.
Ja, du är Esters bror.
Bror.
Ja,
bror.
Jag tycker att det var jättebra. Han var ju jättesnabb.
Reportrar var Åsa Wistedt på P4 Uppland och Laila Karlsson på Klartext. Och det är Klartext du lyssnat på. Jag heter Amanda Mån och önskar dig en trevlig kväll.
Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
Ett riktigt starkt sportextra denna måndag när vi såklart stannar kvar vid nattens golftriumf.
Jag stannade upp mig själv och sa, men vad kan jag göra nu för att göra mig själv stolt? Hur ska jag spela då? Okej, men då ska jag göra det här. För det kändes som att jag lyckades göra det oftare denna veckan.
Hör snart mer av Maja Stark så här dagen efter Major-segen och även legendaren Sörenstam som imponeras. Och så från en golfbana i Stockholmsområdet, gemene golfare, om Starks US Open Victoria och kanske också hur det kan inspirera det egna spelet.
Sportextra är också mycket fotboll i dessa dagar. Både dam- och herrlandslaget har angelägna matcher på sina att-göra-listor. Imorgon möter till exempel Sverige-Danmark i en väldigt viktig match som Nathalie Björn ser fram emot med tydlig beslutsamhet.
Vi vill ju vinna den här matchen och vi spelar verkligen för att vinna den. Så att, vi kommer ju allt vår makt för att ta hem 3 poäng.
Christian Olsson och Susanne Andrén gör det i sällskap ifrån studion under sportkvällen.
Selma Jennervall är vår reporter ute på golfbanan. Och när det gäller tennis så ska vi om en liten stund här i Sportextra anropa vår vän, kännare och tennisreporter Martin Hedberg. Det är ju franska öppna tider ju.
Men nu innan vi tar ett rejält golfgrepp så blir det bredare koll med rubriker om annan sport.
Och vi börjar då den här nyhetsuppdateringen med fotboll och beskedet att Djurgårdens klubbdirektör Henrik Berggren byter jobb. Berggren är nämligen klar som ny generalsekreterare i föreningen Svensk Elitfotboll som förkortas SEF. Och i en sammanslutning av de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan, de två högsta serierna på herrsidan. Berggren ersätter Johan Lindvall som fick lämna SEF i april. Från fotboll till ishockey och beskedet att anfallsspelaren Mikael Lindqvist byter klubb inom SHL, Svenska Hockeyligan. Lindqvist flyttar från Färjestad till Leksand och Mikael Lindqvist har skrivit ett 2-årskontrakt med Leksands IF. Nästa sammanfattande ämne är bordtennis.
Där kommer serven, kommer den långa och tyvärr så läser den kinesiska spelaren där och Kina vinner ytterligare ett bordtennisguld. Men vi måste konstatera det att Truls Mörgård har...
Då i Paris bittra konkurrenter med nästa säsong i samma lag. OS-finalisterna Truls Mörgård och Fan Shendong spelar nästa säsong Champions League tillsammans för den tyska klubben Saarbrücken. Truls vann i helgen den europeiska storturneringen med sin tyska klubb och nu skriver klubben att Mörgårds överman vid OS-finalen i Paris nästa säsong spelar för Saarbrücken. Det här är första gången som den 27-årige mästaren med sammanlagt 9 VM-guld spelar för en klubb i Europa. Det är en ära att få spela med honom, säger Truls Mörgård enligt Global Times. Patrik Ljunggren, Radiosporten.
I förra veckan blev Petra Sörling omvald som ordförande i Internationella bordtennisförbundet. En verkligt topposition som ledare inom idrottsvärlden med tanke på storleken på sporten och förbundet. Den här omröstningen avslutades i stor oordning i konferensanläggningen där den genomfördes eftersom den katariske bordtennisledaren Khalil Al-Mohanadi som utmanade Sörling om ordförandeposten menade att omröstningen som Petra Sörling vann med siffrorna 104-102, alltså en mycket knapp seger. Den skulle ha genomförts på ett felaktigt sätt, menade Katarien. Katars bordtennisförbund kommunicerar nu att de noggrant överväger att ta det här ärendet vidare till högre instanser. Och eftersom Internationella bordtennisförbundet godkänt omröstningen och resultatet, alltså att Petra Sörling fortsätter som ordförande, så är Katars väg att gå den som leder till CAS, idrottens internationella skiljedomstol. Och det är det de funderar över ifall de ska göra just nu. Mer om det här i utvecklad form kan du höra senare. Här i Sportextra i P4. I franska öppna mästerskapen i tennis, mastodontturneringen som är i full blom i Paris, överraskade hemmaspelaren Louise Boisson ordentligt när hon idag slog ut amerikanskan Jessica Pegula som är 3:a på världsrankingen. Boisson själv är på 361:a plats på rankingen. Vi ska alltså snacka mycket mer tennis med reportern, kännaren, vännen Martin Hedberg längre fram i kvällens Sportextra.
Boisson. Behöver aldrig vara törstig, va?
Boisson.
Betyder inte det dryck?
Ja, det är väl roligt.
På franska. Ja, det är väl lite kul.
Ja.
Kanske inte i nivå med Maja Starks härliga gårdagkväll vad gäller golfen i USA. Vi ska höra henne om en stund. Major segrar ju.
Hon satt nöjd i sin stol på en terrass där man bojkottar sol. Hon kunde lika gärna låtsas som det regnar.
Och hör jag, blev intressant. Har jag funderat på min kant. Det måste
måste finnas vassare val där hon hör hemma. Ett ögonkast och sen är jag van att dörren slås igen. Men nu är hon min, jag nyper mig i armen. Det pratas lite grann.
Gessle och Albin Lee Meldau gick igenom delar av anatomin, nyper mig i armen.
Ja, vi får se vart de landar härnäst. Klockan är 7:08. Vi ska snart landa i nattens golfseger, den historiska US Open-triumfen för Maja Stark. Men först nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska.
Som börjar utrikes. I Nigeria har minst 20 civila i ett medborgargarde dödats i ett militärt luftangrepp i den nordvästra delen av landet idag. Attacken skedde i samband med att ett lokalt